Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och välkomna till veckans avsnitt av podden Inte din morsa.
Du ser väldigt pilemarisk ut. Är det någonting du vill fråga mig om?
Du, jag hade ju ett litet kalas i söndags.
Men jag var ju där. Har du glömt det?
Nej, det har jag verkligen inte gjort. Det var underbart. Men du droppade liksom en grej där som inte riktigt har lämnat mig. När du berättade om din farmor.
Salig Inga Söderlund.
Salig Inga Söderlund. Du har ju liksom nämnt henne vid tillfällen och givit en knapphändig beskrivning av henne. Men har ändå förstått att det här är liksom en, det här är en märklig figur.
Mm.
Och jag fick sån mersmak. Och jag började också tänka på liksom så här kuferna vi minns och kuferna i våra egna familjer. Vi har ju hyllat, vi blev väldigt lyssnat i avsnittet där jag pratade om liksom det faktum när man kommer från en dysfamilj. Att man är mästare på att klanka ner och hitta skit. Och så är man dålig på att liksom vara stolt över det som är bra. När vi pratade om min mammas kusin
just det,
Bruce.
Just det.
Men jag tänker ändå att vi ska gå in på dyssespåret lite. För att, kan du berätta vad du berättade för mig här för lyssnarna? För att det här var liksom too good to be true.
Man måste börja med det bra.
Börja med det bra, sen, Minga. Och sen går vi in på
liksom, det är ju roligt med de här släktkaraktärerna. Utan dem så skulle ju historien, historien stå sig ganska slätt. Och jag tror att det är därför det finns också ett sånt otroligt intresse, så här freakshow-intresse inom liksom situationstecken. Som nu läste jag om någon gubbe i Indien som inte hade tvättat sig på liksom 37 år. Apropå ja, men den renhetskulten som faktiskt var innan 1700-talet när man då fick för sig att vatten var farligt.
Mm.
Och att han då också var så att han inte, han bodde liksom lite i utkanten i den här byn, men han fick ändå vara med. Han kanske inte luktade så gott, men han fick vara med och käka. Och han var liksom ett accepterat så här, en udda fågel som tillhörde ändå liksom, ja, men han fick en kasam, ett sammanhang ändå. Och jag tänkte på det när jag åkte dit med tunnelbanan idag, så var det så här, jag såg fyra män som liksom på ytan såg fräscha ut och var så här, och sen så stod det med någon stod med någon padda och liksom, och så såg jag när jag kom nära att så här, han var psykiskt sjuk. Och så liksom fyra stycken på typ samma tunnelbanevagn som inte längre har något existensberättigande, för att liksom institutionerna stänger igen, man får hjälp tillfälligt och sen försvinner man i systemet liksom. Och farmor Inga föddes ju då i, utanför Katrineholm i Sörmland på 20-talet. Och blev bortadopterad till en bondfamilj. Och nu vet inte jag så mycket, liksom, men de var jättesnälla mot henne. Men det är klart att de använde henne som arbetskraft. Vilket gjorde så här, hon kom ut i livet. Hon var liksom storfotad, som dunderklumpen typ. Hon hade 43 skor.
Mm.
Hon var liksom en och typ 80 lång. Stora bröst och liksom... Men hon var liksom tjusig, men hon var ganska manhaftig liksom.
Mm.
Träffade farfar Sixten som var lite såhär gårdfar i handlare Sixten typ. Hej, hej, hej. Ja men gullig, men liksom, ingen av dem hade väl några verktyg överhuvudtaget liksom. Farmor, hon liksom, det blev, jag vet inte om hon jobbade någon gång, det blev liksom inte riktigt av. Hon började någonstans där, men nej. Det blev liksom någon kortare karriär då. Liksom, hon kunde knappt köra bil och hon, så här, hon kunde inte prata liksom engelska, hon kunde inga språk. Det var så här, a hound. Bara, farmor, det heter dog. A hound. Nej, liksom, hon hade sin egen liten specialitet. Hon kunde inte laga mat. Pappa var alltid så här, jag kommer ihåg när jag var små typ. Jag bad ju honom att minnas då. Vi har ju skrivit en kokbok du, som heter Söndagsmiddag med Anna och Sanna. Och då ville vi ha lite matminnen. Jag ville ha det från min far. Men han hade ingen matminne. Han hade ett matminne att farmor hade varit ute i skogen och plockat blåbär. Men sen kom han inte ihåg om hon verkligen hade varit i skogen. Eller om de hade köpt de där barn. Och hon hade gjort en blåbärspannkaka. Det var liksom hans finaste matminne.
Mm.
Hon gjorde lite pannkaka, lite köttbullar. Det var liksom... Man gick ner i källaren, då hade liksom Sixten, han hade lite dåligt med pengar, så han hade hyrt ut liksom hela källaren till en potatisodlare. Liksom pingisbordet undanskuffat, och ena dag var det tårta och nästa dag var det liksom... Ja, det var väl lite bokstavskombinationer hit och dit. Men hon ledde på och körde bil liksom, och åkte runt i stan och så här. Hon var ju, ja, hon, jag vet inte, hon fick väl aldrig riktigt till det liksom. Hon fick ju barn som var väldigt så där, jag men Anita, min faste, vävde, och pappas brorsa Ulf är ju så här, var ju smart, öppnade liksom också en, farfar hade ju ett möbelaffär, och det hade Ulf också, så här, väldigt ekonomiskt sinnad och så. Så att, jag vet inte om det var bara att hon inte kunde liksom utvecklas sitt bästa jag, att det kanske var mycket som stod i vägen liksom.
Mm.
Men sen så dog ju farfar, han var inte gammal, han kanske var 58, och hon var väl några år yngre, så att hon var ju liksom ungefär som jag är nu. Man kollar på bilder, man bara okej, vi är lika gamla, kanoners. Det är, ja, men du vet, det är direkt, och det är liksom lagt hår, och så hon hade två hundar.
Mm.
Som hela tiden hade hon hundar. Mitzi och Vatsi och Botsi och cockerspaniel, som hon liksom var besatt av. Det var hennes liv liksom. Men sen så började hon ju leva unkisliv där när farfar gick bort liksom. Hon flyttade till lägenhet, hon skaffade de där hundarna, och det var mycket med karna. Mycket med karna. Mycket yngre karna. Hon attraherade liksom karlslokarna.
Mm, det gjorde hon.
Det hon gjorde var att hennes liv bestod av de där hundarna, och sen med tiden då hade hon lite olika älskare som hon liksom, det var väldigt viktigt för henne.
Mm.
Det sexuella.
Hur, alltså det är ändå så häpnadsväckande att du hade den så att säga blicken på din farmor, eller något du har förstått i efterhand.
Nej, men det var ju liksom ingenting som någon så stack under stol med.
Nej.
Det var så här, ja, men nu var det någon ny, och nu är Helge, och det var Konstantin, och det var så här farmors karar typ.
Så när du liksom var liten och hälsade på farmor, då var det olika karar där, och det var bara så här helt underförstått. Var det ingen som ojade sig över det, eller att din morsa var så här, men alltså, vad fan håller din mamma på med, Göran? Alltså, vad är grejen här? Är det här verkligen bra för henne?
Nej, men det, jag tror också att det var så chockartat för min mamma. För min mamma är uppväxt med en väldigt liksom ordning och reda mamma Kajsa.
Mm.
När min morfar gick bort, också tidigt, i liksom en hjärtattack. Men då fanns det ju inte en tanke på att min mormor skulle träffa en ny kar.
Nej.
Och då var väl hon också så här, ja, men du vet, kanske 60-någonting liksom. Mm. Men så var ju inte farmor, hon var ju inte liksom lika så här moraliskt uppfostrad kanske. Att så här, och det var ju mer så liksom för 40 år sedan och 30 år sedan att nej, men, när någon, liksom, någon dog, om man inte hade något stort jordbruk eller liksom liknande, ja, men då levde man ju ofta som änka tills man dog. Eller liksom.
Mm.
Men farmor, hon körde på där och liksom hade väl ingen superbra fysik, blev det sämre, liksom fick en rullator som hon ramlade omkring det med där på stan. Det var alltid dåligt med pengar i slutet av månaden, och det fanns liksom ingen direkt, så här, det fanns ingen skam i det.
Mm.
Men då fick liksom pappa och Ulf då sticka till och betala hyran och så här. Exakt samma mönster som min pappa hade sen gentemot mig.
Mm.
Jag kommer ihåg när vi kom dit en gång. Hon bodde i en tvåa. Hon bodde högst upp. En liten balkong.
Och var i Katrineholm?
I Katrineholm. Mm. Precis vid vägen där de liksom åker in från E4-an. Och så satt hon mycket med bingo och lottot.
Mm.
Otroligt. Det var så heltidsjobb för henne. Hon var säkert lite spelgalen också. Och så Tulo. Små, små tabletter hela tiden. Det har jag ärvt av henne. Tjej lagt av mig lite med det. Men när jag var yngre och typ rökte en del, då var det alltid en liten sugis. Mm. Så det var röda prins. Soft. Soft package.
Mjukpack. Fy fan, vad skabbigt
alltså. Jag ska... Konst, liksom lite så här, hon hade ofta, hon hade en väldigt stor byst. Och så hade hon såna här klänningar, du vet, som kvinnor hade förr i tiden. Var det poplin? Mm. Svettmaterial, glansiga. Mm. Och ganska mycket hår i ansiktet. Såna här riktiga, såna här, som du vet... ja, men kattemorrhår liksom, som pappa fick dra bort och sådär. Ja, men det var väl inte så mycket med liksom hygienen kanske så.
Mm.
Men hon fick de här karlarna hela tiden och de var väl där och det dracks lite hit och dit. Och sen kom jag ihåg, det var två stora händelser. Jag hade ju precis varit tidiga tonåren när allt det här hände.
Mm.
Kom ihåg att man var där när man var hos mormor, var det alltid fantastiska. Nybakta vinbröd och det, liksom, det bara doftade ut i det där köket. Allt var så fint, man gick omkring och så här... Och vad är det där för liten så här fågel? Och den liten kinavas. Det här var ju bara liksom, ja, men det mest nödvändiga. Liksom. Plus Siggisen. En liten flaska virrepinne som hon liksom gick och köpte på systemet. Och så där. Men sen kom jag på att mycket var ju också skådespel med hennes ohälsa. För att hon inte riktigt orkade heller liksom, ta tag i det. Så, så här, pappa försökte, men ingen mamma, du måste ju så här gå ut och röra lite på. Du har inte rört vart du. Hon bara, nej, jag kan inte gå typ. Jag kan knappt gå. Du får gå och köpa cig till mig och en liten virreflaska typ. Ja, ja, ner på stan. Och sen så, när man åkte därifrån, då, några sekunder senare så såg man så här, springa ner för trappan. Men då kom det sen en dag att pappa kom och grät och nu skulle vi åka till Kattne och typ sista smörjelsen och vi skulle säga farväl till farmor och sådär. Och jag var så här, gud, vad hänt? För hon var inte sjuk liksom. Men då hade hon dragit i sig lite virre, somnat framför bingolotto. Och så hade hon så här värmedyna, en väldigt gammal old school. Ni som inte har sett en värmedyna, liksom de som kom från liksom 60- och 70-talets värmedyna, de var ju gjorda i plast.
Mm.
Liksom med någon elkontakt som sen livsfarlig.
Ja, verkligen.
Så farmor då, efter den här virren då, somnade till lite, kissade på sig.
Oj. Mm.
Och den här gamla liksom värmemaskinen och så här... Det var alltid så sorgligt egentligen. Man kan skratta åt det. Vakna till liv då med så 3 gradens brännskada. Hela stjärtamentet var typ så här sönderkokt.
Typ så elad också. Så kraftiga elchocker.
Ja, vi var där och allt. Hon var halvdöd och hit och dit. Och farväl, farväl. Och då. Men så gick det liksom 48 timmar. Och sen så ringde läkaren och sa, ja, Inga Södlund vill prata med sin far. Typ så här, Göran Södlund. Nej, men då hade hon genom ett liksom, mirakel så, vaknat till liv och nu var allt bra igen. Då skulle liksom komma och hämta mig. Typ.
Mm.
Gick det väl något år, hon återhämtade sig. Det blev liksom mer Tulo, mer Siggis och liksom, ja, men livet fortgick sådär. Jag kommer också, i hennes kylskåp så var det alltid, hon fick ju hemhjälp så de kom ju med mat. Men så slängde hon inte maten liksom. Så det var mycket så här, vill ni stanna och äta? Mamma sa, nej men det är bra, vi har lite bråttom nu. Lite sorry. Hur som helst så ringer det från polisen.
Mm.
Har ju hennes älskare då.
Men det här är också så häpnadsväckande att hon liksom har en älskare fast hon typ har bränt bort halva murran. Är så här, har hemhjälp, verkar vara ganska dåligt skick generellt. Men en älskare, det har hon ändå.
Mm. Ja, men jag tänker också det.
Det ger hopp.
Men jag tror inte att någon på den sidan släkten har någon självinsikt. Inte mig själv. Nej, men för att jag kunde se det på min pappa som vägde så här 120 pannor, knappt kunde liksom sätta sig upp själv, vet, hade sömnkanapé, eller heter det sömnkanapé?
Apnea.
Kanapé. Han åt en liten sömnkanapé till lunch. Att han ändå såg sig själv som så här, the hottest shit on earth. Uh-huh. Så här, och kunde bli så vansinnigt förälskad. Mm. In i det sista. Jag tror att det var hans ångestreducering. Liksom.
Mm.
Men då ringer de från polisen. Då så har liksom, det är två barn som har ringt polisen och liksom gjort en efterlysning av sin far.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vad han är, så här gammal klassisk. Vi säger att han heter Konstantin. Det heter ju inte, men vi säger det. Konstantin. De börjar kartlägga det här. Så här, vad kan han vara? Våran far typ. Han försvann ju för 2 dygn sedan. Han svarade i telefonen och säger, vi är så oroliga av honom. Var hittades Konstantin? Död som liksom ragnarök i farmors garderob. Du har liksom, det läser du väl om ibland. Så här, jag kollade ju upp det där sen, för det är inte helt ovanligt att män dör när de pippar.
Nej.
Det blir hjärtinfarkt och det blir för mycket för Nopedoni och det, liksom, det blir så starkt så att hjärtat så här stannar.
Ja. Mm.
Det här har då hänt under det så här, Inga Södlens vilda ritt, eller jag vet inte om jag vill inte ens tänka på det. Han har då fått liksom en hjärtinfarkt och coolat.
Mitt under samlag?
Ja.
Men det är och då har hon fått någon form av panik, vilket är fullt förståeligt.
Ja, hon har ju liksom inga verktyg. Hon har ju liksom, hon har alltid velat lägga ut sitt liksom livsförnödenhet så här, på andra. Hon har liksom ingen krisberedskap. Liksom, det är så här, what you see is what you get. Okej, där är en garderob. Då får han väl ligga där då. Och sen gick väl hon ut. Så jävla befängt. Ja, det blev inga mordanklagelser, inte eller dråpanklagelser, men ja.
Hur gammal var hon när det hände?
Hon kanske var 65. Ja, men en 65-årig dam eller 68 eller vad, det var ju också en 68-årig dam med liksom lagt hår. Det var ingen liksom.
Nej, men då ansågs man vara
gammal.
Ingen,
ja, liksom. Det var ingen fettsugning eller fixat. Det var ingen Grete Philipsson om man säger så, utan det var liksom, det var en tanta Lora. Hon var, ja. Åh, herregud. Så att, jag brukar tänka på henne ibland och tänka så här, fan, ändå härligt att hon fick liksom, hon hade det göttigt. Hon var liksom ingen, hon var ingen snygging, hon var ingen fräsching. Hon så här, hon körde på sina egna villkor. Hon behagade ingen.
Mm.
Det, liksom, jag tycker hela världen har blivit.
Hon blev inte utnyttjad.
Nej, det blev hon inte. Det fanns inte så mycket utnyttjad. Men...
Jo, men det kan du ju ändå göra. Så att man kan söka så här, hitta liksom dryckesbrödare. När jag jobbade på, och det här är så stört egentligen.
Jag skulle säga behagssjukan tycker jag brer ut sig över världen som ett gift.
Mm.
Att alla ska vara liksom stöpta i samma norm, och annars får man ju inte vara med liksom.
Nej, men jag tänker att jag har ändå svårt att se att det här skulle ha varit socialt acceptabelt, alltså hennes liv och leverne. För att visst, vi har ett så här utseendefixerat samhälle och behagssjukt samhälle, men vi har ju å andra sidan ett mycket friare samhälle där äldre människor kan få liksom hitta kärleken på nytt och gifta sig igen och bli kära och ligga runt och knulla till höger och vänster. Men på den tiden så var det ändå ganska så här, vad ska man säga, normerna var extremt snäva, och det passades ju inte för en dam att vara 65 och ha massa älskare. Där måste ju hon varit liksom den enda kvinnan i hela Katrineholm på 80-talet som var 65 som låg med karar och så här förbrukade karar. Liksom.
Ja, nej, men jag, det ögat hade inte jag.
Nej, det kunde du inte se.
Nej, utan jag tyckte bara så här, var tokigt typ.
Mm. Men det är konstigt att du säger det, för att när du berättade den här historien så kom jag liksom inte osökt på att tänka på att, har jag haft någon sån här liksom märklig figur i min egen släkt? Och det har jag ju. Och det har säkert alla. Alltså att man hittar någon så här avvikare eller vad man ska säga. Och jag hade ju då moster Eivor. Och där kan man nästan se att den gemensamma nämnaren Inga Eivor, det är ju då liksom sexualiteten som frikostigt då exponeras. För att jag kom ju också från så här, kvinnorna i min släkt, alltså gud, min mormor var ju liksom ett huckle, det var osminkat, det var liksom hög blus med knappar droppar. Det skulle vara lite söta saker, men det var liksom 0% porrighet eller sexiness eller, alltså det fanns inget så här att spela på sexualiteten. Och så var inte min mamma och min moster Inger heller, utan de var ju verkligen så här mammaloror. Och det var mamma också, även om hon var vacker. Så ja, var hon vacker och sensuell. Men det fanns liksom 0% stay up, push up,
nej, inte
sexy.
Hos min mamma heller.
Nej, nej, nej.
Det var så här, mamma snälla byt ut det där rosa läppstiftet. Mm. Det är alltså, ingen som har längre.
Försök att vara lite het.
Ja, nej, det fanns
jag tyckte
inte
också, jag bara, men mamma tjusig. Du som är så jävla snygg, kan du inte bara liksom... Du är skitsexy. Hon bara, oh, det vill jag inte liksom... Gud, hålla nej, på att spela på sex, nej. Det är lågt. Typ.
Ja.
Men min moster Eivor bodde ju i USA. Och gifte sig där. Och liksom präglades ju jättemycket av amerikansk kultur. Men hon var också liksom... Så är det ju säkert i alla familjer. Det var 5 syskon, mamma hade liksom 4 syskon och det var 3 flickor. Och de tog väl lite olika roller. Och hon tog väl på sig rollen som den snygga.
Ja.
Jag är den heta rödtoppen. Hon hade rött hår, men hon hade liksom... Det var smink, det var... Det var litervis med parfymen Poison. Kommer du ihåg Poison? Alltså, det var så, när hon klev in i ett rum, det var bara så här... Det var så
jag
så här,
tror att jag har en Poison hemma.
Den är under... Och Tresor också var ju...
Tresor. Men Poison, det var som att så här, bara lägga typ en gammal hagga på liksom grillen. Alltså, den är ju vidrig, den doften.
Men den är liksom enormt påträngande. Knallröda lösnaglar. Hon hade en liten pudel som hon hade färgat i några olika färger. Hon kom ju hälsade på då varje år till Sverige, 1 eller 2 gånger om året, varje sommar och ibland på vintern också. Och då hade hon ju liksom bara resväskor fulla med så här amerikanska sexiness pinaler, olika små negligéer, små nattlinnen. Betänk då liksom att hela min släkt kommer upp från Norrland också. Kalvinistiskt kanske. Det är kanske ännu min, det är mycket liksom friluftstänk. Man ska ut och plocka blåbär och åka längdskidor och så här. Den stilen är liksom svår att applicera på det där klimatet. Men det lyckades hon ändå med. Det var high heels uppe i Åre. Det var liksom små negligéer. Det var små spetsbehår och hela vägen upp liksom till att mormor dog. Och då måste ju Eivor ha varit 65. Så på liksom mormors begravning så förför hon olika liksom begravningsbesökare. Det är liksom så här, men hur är det ens möjligt?
Helt skamlöst.
Det är helt skamlöst. Också förstås väldigt förtjust i alkohol. Mm. Förstås väldigt förtjust i olika typer av medicament.
Att det är racksexan.
Ja, men verkligen. Nej, men där var det hardcore valium och olika så här barbiturater och sömntabletter och jämt mix. Och väldigt mycket party, förtjust i olika liksom. Men drinkar. Hon hade också så här, minns jag, när vi var hälsade på henne, hon bodde i Florida i Orlando, så hade hon liksom termosar. Vi bara, vad är det där? Det är iced tea, det är iced tea. Så här, ah, gud, jag har gått med iced tea, så skulle jag bara ta en slur. Kom här, nej, 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 nej.
Liksom, det är spetsat.
Det var spetsat iced tea från morgon till kväll.
Shit, alltså.
Nej, men liksom sorgligt ändå att kvinnor liksom inte fick vara allt.
Mm.
Det tror jag kanske var den tidens stora så här... men curse på något sätt.
Marilyn-komplexet.
Ja, du får liksom antingen är du hora och då är du bara det. Då kan du liksom aldrig få vara smart eller ha ett yrke. För min moster hade ju heller inget yrke och hennes man var ju så liksom kontrollerande. Han verkligen ägde sin docka, om du fattar. Alltså han skulle ju följa med på alla de här resorna. Han lät henne vara på det här sättet. Han tyckte det här var... Han var liksom ingen vacker kar. Utan han var hyfsat, liksom hade ett bra jobb, tjänade pengar och kunde livnära både henne och honom på sin lön. Men det var ju hans docka, punkt slut. Han handlade kläder till henne, han handlade hennes smink. Hon bara skulle sitta där i liksom dockhuset i Orlando och sen så fick han fixa och feja. Och, så alla de här spetsbehåarna och negligéerna och allt det, det var ju liksom hans inköp.
Han var knullfider.
Han var verkligen en knullfider. Han ville ha sin liksom heta svenska. Så. Ja.
Och där skulle hon liksom, sen när hon blev lite bedagad, då var hon tvungen att ha lite mer smink och
ja, så mycket. Och jag kommer ihåg att hon rakade sig också liksom. Hon hade ju mycket så här skönhetsbehandlingar, men liksom när man pussade henne så var det så här helt stubbigt. Man bara, shit, har hon liksom börjat bli man?
Mycket gemensamt med farmor Inga.
Ja.
Inga och Eivor, är inte det för en roman?
Serie, var en roman. Nej, jag tycker det är så jävla deppigt också att tänka liksom om man nu har en sexualitet, för jag kan ibland känna att så här, hon blev väldigt mycket matad av honom att det här, här är ditt lilla fönster, här får du vara. Jag vill ha dig så här. Jag vet att mamma hade mycket sådana tankar. Så här, vad fan, kan hon inte börja jobba? Och hon är ju fantastisk och jag vet ju att hon har så mycket mer liksom, i sig än att bara sitta där och dricka liksom, spetsat iste i Florida. Alltså, hon måste få göra något med sitt liv. Hon måste få självförverkliga sig. Men hon stannade liksom där. Och där levde hon och där dog hon. Som den här femme fatalen som han höll upp på ett silverfat, stoppade upp på en piedestal, men ändå hade liksom inlåst på något sätt. Faktiskt sorgligt. Och ändå så upplevde jag henne som en sån jävla kraft. En naturkraft när hon kom. Kanske också för att hon vågade liksom ha en sexualitet. Hon vågade vara så här skamlös och flirta. Och det var som att hon hittade också kanske någon typ av liksom uttryck i det där. Mm. Att jag kan också ta för mig. Mm. Även om jag liksom har ett sånt här litet fönster. Men
det är klart att det kan liksom att det var såklart ett uttryck för liksom farmor Ingas så här, som du säger så här, icke-verktyg, kanske trasig uppväxt, inga föräldrar, vad vet jag vad de utsatte henne för där på gården. Så det kan man ju bara spekulera i att det var liksom
alltså på den tiden ska vi ju veta att liksom adoptera bort sina barn, det var ju verkligen så att bönder tog emot barn som arbetskraft. Så ja, arbeta fick hon och utnyttjad blev hon. Mm. Sen vet man inte om det var sexuellt, men Nej. Det var ju hyfsat vanligt liksom, att pigor liksom togs i anspråk så att säga sexuellt.
Såklart, precis som liksom slavar,
ja,
alla människor
gjort, liksom.
Som inte har någon makt. Liksom.
Nej.
Nej, jag vet inte, men det som vi, du och jag brukar ju prata om det där att man här, försöker se sex ut och där, liksom, där sex negligerar och det. Jag kommer ihåg när det tog slut med mitt ex och jag, så här, jag rumlade runt lite så här, tillsammans med en väldigt porrskadad Kara Slokin, liksom. Det blev ju inte länge, det blev några månader. Och det blev så konstigt för mig, för jag vet inte, jag har ju alltid sett mig så här, som men ganska fri sexuellt och jag kan ta för mig och hiten och diten gör det och fram och tillbaka. Men jag har aldrig liksom varit någon porris.
Mm.
Det har inte varit mycket spets under kläder och negligéer och fan hans moster. Utan så här, jag gillar att pippa. Så här, ja, det är, men lite så här skogshuggaraktigt liksom. Nej men inte så. Men så här, det är klart att jag kan vara sexuell och så här, lura karar dit jag vill. Men jag har aldrig tänkt att det ska vara ett sätt för mig att liksom få åtnjutningar.
Mm.
Sen kan man väl liksom ut på krogen eller vad, och veta sådär.
Men jag kan tänka mig att det handlar väldigt mycket.
Use your female traction.
Ja, men att man kan använda, alltså jag har tänkt mycket på det, jag tror jag sa det till dig också, att man kan använda sexualitet som ett försvar.
Ja.
Alltså som en del av det vi kallar för fån. Alltså anpassning.
Mm.
Och att göra sig själv sexuellt tillgänglig, då oskadliggör man sig själv.
Mm.
Och man gör sig själv väldigt liksom älskansvärd, speciellt gentemot män. Alltså man blir inte hotfull. Genom att vara sexuellt tillgänglig så blir man oftast gillad av den manliga delen av befolkningen. Så det behöver ju absolut inte, alltså det behöver inte bygga på ens egen lust eller någonting. Det kan liksom vara ett sätt att förhålla sig för att uppnå någon form av gillanden. Och med det sagt så kanske är ett beteende som man i slutändan inte mår särskilt bra av.
Nej.
Alltså man kan ju verkligen använda sex i självskadande syften. Mm. Och man kan komma fram till att liksom, jag har en sexualitet som egentligen är till för andra, mer än för mig själv.
Mm.
Där verkar inte du befinna dig.
Nej, och jag kommer ihåg liksom, då fick jag ju säga, men det är klart att jag hade varit småbarnsmamma och liksom, det var en jobbig skilsmässa och sen när så här, himlen började bli blå igen och man sa såhär, wow, vad mycket kara. Kanske var någon som hörde av sig som var såhär, hej, jag har ju faktiskt varit intresserad av dig ganska länge och så här, och kan vi gå på en dejt? Ja, men det blev liksom olika typer av karar. Och jag satt på en AV igår med liksom tjejer som, en tjej var 27 och en var 19.
Mm.
Vi pratade liksom, och en kille var liksom också runt 20-årsåldern. Vi pratade om liksom den nya mannen och den nya sexualiteten och så här. Och jag kanske någon gång har tänkt så här, men det här med liksom att alla ska vara så jävla porrskadade, det har ju vi pratat om.
Mm.
Liksom, lite så här som med klimathotet när Al Gore kom på 90-talet och var så här, we need to save the world because of the climate. Alla var så här, dra den där rödluvan och vargen också. Så bara, hämta Concorden så drar vi den. Jag är helt inne på att liksom med porrskadade, men jag kanske har tänkt att det kan vara lite överdrivet ibland.
Mm.
När det är så här, alla tjejer de måste ställa på gangbang, killar slår. Så här, jag tänkte att så här, ja, jag förstår det, men jag kanske bett till Gud att det ska vara lite överdrivet.
Mm.
Men så att jag pratar med dem och går in och säger, nej, det är verkligen så.
Och killar, baserat på två flickors utsagor här nu.
Nej, men jag menar inte så. Jag förstår ju det, men nu blev jag liksom den sista biten. Jag puttades över liksom, på andra sidan. Men just det som de säger, att killar då vill inte ha liksom någon attachment. Utan, hon sa, jag var på en dejt förra veckan, vi låg inte ens. Vi hånglade lite. Och sen dagen efter så var det liksom en lång A4 på sms. Här. Jag vill inte binda mig. Jag säger, nej, men jag vill inte ens träffa dig en gång till. Att det är mycket det här med ghosting, att man, ja, men jag bara känner så här, vadå, nästa generation män, man tänker så här, gud, det kommer bli så bra nu, de har liksom, de ska verkligen tvärt emot deras papper och så här, man bara, okej, nu känns det, vadå, är den här generationen mer skadad än någon generation tidigare? Och den här liksom porrisen, det var det jag kände när jag var med en av de här männen, han som var porrskadad.
Mm.
Jag tyckte att det var så tråkigt.
Mm.
Du vet, den gången när vi hade sex, jag var så här, nej men bra, alltså allting var tekniskt bra hit och dit. Men jag tyckte att det var så jävla, ja, lite skogshuggarnicka alltså. Ja, men, och han erkände ju det och berättade varför han var det liksom. Han ville kolla på Pornhub hela tiden. Jag säger Pornhub, alltså, jag känner att jag lever lite i en dimma när det gäller, och det tror jag också handlar om att i min familj, liksom min mamma har aldrig, eller min mormor och farmor umgicks ju väldigt sällan, men det har inte varit något anspel på sex.
Mm.
Jag vet inte för att de har varit, om de har, kanske beror att de har varit utbrända, men jag har aldrig sett min mamma ens flirta med en annan karl. Och det beror väl inte på att, liksom, klart att pappa bara den stora jättebaby som var lite svartigt. Hon hade en liten romans med någon engelsman där, när hon var på någon resa med Bassets på 80-talet typ, och han skickade väl något brev som pappa fick nys om. Oj. Nej, det var liksom dryckesdagar och skandal och sorg och svartsjuka och galenskap. Liksom bara så här. Och vet du, jag tycker att det är ganska skönt. För då kan man också, jag tycker att jag kan ha lärt mig min sexualitet och vem jag är själv. Och då fick jag också säga, men gud vad du är bestämda i sängen, vad du vill och så här. Man bara, men håll käften bara. Så här, nej, men det tror jag menar, så här, Inga kanske inte brydde sig så mycket.
Mm.
Hon körde sitt race. Liksom, man hade inget för att säga till henne att hon tog för sig eller att hon liksom var en slampa. Det skulle ha runnit av henne. Hon hade inte den blicken på sig själv. Hon ville sigga lite, dra lite virrepinne, hon ville pippa. Liksom. Sen vad det berodde på, det må vara osagt. Liksom. Och det kanske var en massa sår som skulle... Men jag kände det inte så då. Liksom.
Och det var ingenting som din pappa problematiserade och tänkte så här, men gud, vad håller mamma på med? Så det var ingenting som sågs med, så att säga...
Ha eller? Påven en lustig mässa. Du menar att Köris skulle problematisera någonting?
Det gjorde han inte.
Nej.
Nej, men det tror jag också är en väldigt stor skillnad. För att min mamma, hon kunde ju verkligen problematisera min moster. Alltså det gjorde ju det gjorde ju min mormor också. Hon såg inte på det här beteendet med blida ögon. De tyckte också så här, det här är inte bra för henne liksom. Man såg på henne som en avvikare, men såg inte hennes liksom sexuella persona som någonting önskvärt eller att det skulle vara någonting bra för henne, utan tvärtom så såg man det som problematiskt. Det är väl en jättestor skillnad också, att så här, Inga fick liksom vara den hon var, även om det var dyssat. Sen kanske det hade varit bra att problematisera det, för att det är inte bra att döda män i garderoben.
Jag pratade också med på din födelsedag med en tjej som var där, och just det där, att det finns den här typen av skamlösa, gränslösa kvinnor som inte ses med blida ögon av liksom, men som inte riktigt bryr sig.
Mm.
Men Kerstin Thorvall. Det finns väl säkert liksom, jag bara, och det finns, sen fanns det ingen.
Jo, men vi har två liksom samtida, Kerstin Thorvall och Anna Wahlgren. De var ju absolut inte liksom normrepresentativa på den tiden. Kerstin Thorvall var liksom författare, hon skrev om kvinnlig sexualitet, dessutom liksom äldre kvinnors sexualitet. Hon gav ju ut Det mest förbjudna samtidigt som pappa gav ut Jack. Och liksom recensionerna, jag tror vi har pratat om det här i podden.
Jo, det har vi, det har vi.
Men liksom, du vet ju hur de lät. Det var ju liksom helt, hon blev så jävla hånad, hatad. De manliga recensenterna var ju så här, de var så äcklade av den här boken, det här snusket med den här gamla kärringen typ. Och Anna Wahlgren var ju likadant, att en så här mamma som har hur många barn som helst ändå ägnar sig åt liksom romantiska sexuella relationer och gång på gång söker kärleken på nytt och blir så kär så att hon flyttar ta med fan till Egypten och drar med sig hela den här barnaskaran. Och nästa gång blir hon så kär igen trots att liksom gubben är alkis och olämplig på alla sätt och vis. De här två var ju liksom också naturkrafter som man älskade att stoppa in i olika typer av debattsammanhang, att stoppa in dem, att belysa dem. De hade ju också framgångsrik.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Karriärer för att de liksom...
Kristina Lund kastade sig in där ett tag också.
Ja, satt och rökte.
Ja, drack vi det. Ja,
nej, men, rök whisky.
Nej, men du har ju rätt i det.
Mycket med whisky då. Ja, kvinnor skulle supa. Vem fan satte liksom normen för det? Det är så lite Hemingwayskt.
Ja, liksom sen, vad hittar vi på nu? Lite skandalöst. Vi drar in en kärring som får röka och dricka whisky.
Nej, men det skulle vara så här chockerande men ändå någonting så här, jag är väl som vilken jävla kar som helst och gör vad fan jag vill. Och det är väl underbart.
Ja, men det som jag tror så här, räddade Kristina Lugn och gjorde hennes gjorde henne folkkär, fast hon på pappret var den som egentligen borde vara den som ansågs som mest liksom apart. Det var ju det att hon var väldigt sårbar och också hade liksom en intellektuell höjd som var liksom, ja, men den högsta i Sverige. Och den kombinationen blev ju det... Ja, men det blev oemotståndigt liksom. Hon skröt ju inte om sina karar. Hon var ju så här, det här gick inte så bra för mig. Liksom. Det här med män och kärlek. Och, men hon var ju... Till skillnad mot Anna Wahlgren. Och det är väl det som är så här, skillnad
men
mot...
Anna är ju knäpp på det sättet att hon är så här, lever liksom ett... ganska crazy liv, men ska ändå sitta på facit över hur vi alla ska göra.
Det är det jag menar.
Och är så bestämd och så histrionisk liksom, i sin besatthet i att tala om för oss hur vi ska göra.
Mm.
Hur vi ska leva.
Mm.
Och det är väl det som var så enormt provocerande med henne. Och jag kan tänka mig som barn också till henne. Alltså det, ja, det har vi ju hört, Felicia Fälls historia. Att liksom, det krockar ju så mycket. Man blir tokig på någon som har sån hög svansföring på något sätt och samtidigt liksom inte lever som hon lär. Eller liksom ska hela tiden försvara sitt ganska dysfunktionella levande. Och det gjorde väl inte Kerstin Thorvall, det skulle jag inte säga heller. Alltså hon var väl också på det klara med att det här kanske inte är så jävla bra. Hon åkte in och ut från olika psykiatriska kliniker och mådde ju pissdåligt och skulle ju troligtvis ha fått liksom diagnos bipolär sjukdom, så det bara spruta om det hade varit i dagsläget.
Jo, men jag tycker ändå att det finns en signifikant skillnad att Anna och Kerstin de stod för sin sexualitet.
Mm.
Det kan man ju inte säga att
fast
det var
hon
det.
Var väl inte så, hon skrev inte så mycket om sex. Alltså jag tänker mer Kristina Lugn och Bodil Malmsten. Alltså det var inte så mycket på så snaskiga, alltså
nej, Kristina Lugn gjorde ju inte det.
Nej, jag menar det.
Men det är därför att det är därför jag tror att Kristina Lugn blev så folkligt, trots att hon på pappret inte skulle kunna bli förstådd av en enda människa egentligen på 80- och 90-talet.
Nej, det, det
nej, ja. Men för att det är så här, det är som du säger, det är ett undantag med farmor Inga att hon erkände sin sexualitet, det är inte fuck. Inte vet jag liksom om någon brydde sig om henne där i Katrineholm eller. Men Kristina Lugn var ju inte ett hot eftersom hon inte hade karar.
Mm.
Jag tror att det är henne. Ja, hon levde ensam och liksom fick aldrig till det där med kärleken.
Mm.
Och det var väl ingen, men Anna var ju ändå en väldigt tjusig kvinna och man, det tog kanske inte ansågs att vara liksom några skönheter. Och det är också liksom, jag tänker sig med stå upp komiken till exempel, med tjejer som är jättesnygga som stuppar, det är svårt för dem alltså. De får kämpa på, för att är man en snygging, då ska man liksom, man vinner ju mycket på det. Mm. Och jag tänkte på den här nya studien som kom ut där de hade då jämfört betygen och liksom, hos studenterna före och under och efter corona.
Mm.
Och de tjejer då som ansågs attraktiva av läraren och liknande, deras betyg hade jämkats till ungefär liknande betyg som sina då fulare medsystrar. På 2 år hände det här. Som påvisar då att liksom, om man har då kontakt med sin student och träffar den och tycker den är attraktiv, så fick hen bättre betyg.
Det är så sjukt.
Alltså. Det är så sjukt. På 2 år. Alltså det var ganska signifikant också hur mycket högre betyg de hade. Och när det var det här digitala eller man bara mejlades, då försvann de favörerna.
Det är så sjukt.
Alltså. Är det inte sjukt? Mm. Det är därför jag ändå kan tänka att så här, farmor Ingas liv och leverne, att hon var verkligen ingen femme fatale. Hon var liksom en bonnamora som i dagens mått mätt inte var liksom... Hon hade inga skills. Hon skulle inte passat in idag när alla ska vara perfekta och kunna allt. Liksom. Hon körde på efter sin bästa förmåga och det var liksom inte så mycket mer med det.
Men upplevde du henne som lycklig?
Men jag upplevde henne som att hon ägde sitt liv på något sätt.
Mm.
Häromdagen så sa en kompis till mig, hon bara ägde bara. Jag bara, ägde? Så bara, nej men gud, det är så jävla sant. Äg din fråga, äg det som har hänt. Äg ditt liv, så här... Bestäm det bara för ägare.
Mm.
Om man gör det så är man ju väldigt svårmobbad. Eller vad säga. Då är man ju väldigt... Så här, ja, men, det är samma sak när någon är väldigt tydlig i sina ramar. Nej, det tänker jag inte. Nej, mina barn får inte en extra beställning. Det blir donken, det blir en liksom, förpackningen och sen är det klart. Då ser man dem. Så här, de har aldrig tänkt att de ska be om så här, 19 olika såser utan lök med 19 som mina barn är. På ett liksom, sätt som man... Så här, får typ gå ut och skämmas. Så säger, men hur många olika variationer kan det finnas på den lilla jävla menyn? Liksom? Och samma sak tycker jag det är med kvinnor och män som är så här... Ja, nej men jag äger det här. Liksom. Jag äger mitt liv och min sexualitet eller vad fan det ännu är. Och Det jag menar, så det, jag, liksom, jag sitter och spekulerar om en, liksom, min farmor som inte jag har träffat sedan jag var liksom, 14-15 år. Så det är inte så här, hon kanske liksom självmedicinerade liksom, på alla sätt i hela världen.
Ja, men jag tänker att du har ju ändå väldigt mycket kunskap nu, jättemycket erfarenheter. Vi har liksom pluggat en halv terapeututbildning. Du borde ju kunna se på henne med en annan blick nu än när du var 14 och träffade henne sist.
Jo, men det var också lite så här, eftersom hon stod i sån otrolig kontrast till liksom min andra släkt.
Mm.
Så blev det lite så att, jag vet inte om jag tyckte att hon var på riktigt. Förstår jag vad jag menar? Mm. Det var nästan som att se liksom, precis som du pratade om, så här, släktens olika karaktärer. Mm. Att hon var liksom, hon var någonting som man tänkte att man inte själv skulle bli. Och en kompis till mig sa häromdagen, hon och hennes mamma, hennes syskon hade kollat på den här filmen Morran och Tobias.
Mm.
Filmen är ju liksom, alltså den är äcklig.
Mm,
alltså,
den är faktiskt.
Det är vissa scener som jag känner så här, nej men,
jag är väldigt dubbelt inställd. Jag har aldrig skrattat så mycket som åt Morran och Tobias. Men sen finns det ju också ett enormt jävla klassförakt i allt det där.
Ja, för att och kvinnor,
kvinnor, och alla vet vi ju på något sätt, och alla har vi träffat den där typen av karaktär, speciellt vi som har jobbat i vården. Alltså har man jobbat i hemtjänsten och varit inne liksom där, då har man verkligen träffat dem där som ligger hemma och så här sängröker och liksom lever i en parallell värld. Alltså som verkligen har, ja, lever långt borta från verkligheten. Så kan man väl sammanfatta det. Och det är liksom, det gör man sig lustig över. Och sen en annan del av mig känner så här, men gud, ska man bli så jävla PK så att man inte ens kan skapa en knäpp karaktär och göra, som gör det liksom mest absurda. De driver ju också med svenskhet på något sätt. Folk som bor i småhus och liksom.
Men det är ju Leif och Billy också. Det
ja,
är också
precis.
En klassverk, för den har jag i och för sig kapitulerat inför. Jag kan liksom inte, jag älskar dem så mycket, för de är ändå vinnare i slutändan ändå.
Ja,
de är så här, de är långben och kalla. Men jag håller med dig, men för mig blev det, tror jag, om det hade varit en man som hade haft den karaktären, så går det liksom inte riktigt att fastna i någon form av, det går att fastna i ett klassförakt, men det går ju inte att fastna i det manshat, om man nu ska göra vem för med ett kvinnohat.
Mm.
Så för mig blev det så här, Mattias sa så här, men gud, det där är ju du när du har, jag tyckte inte ens att det var roligt att säga, ja men nu ska vi liksom, det är som din farmor Inga typ, går omkring och röker och liksom, ingen BH och de där klänningarna så här, försökte laga lite mat på någon fisk. Jag bara kände så här, det blev för nära, förstår du? Jag bara
det
så här,
var för likt.
Don't you lie about my granny, typ så här, I love Inga. Och då kände jag liksom någon så här ömhet, att man så här, man får inga verktyg. Vissa liksom barn, och särskilt förr i tiden innan det var någon social, liksom, på någon, det är ju inte helt säkert nu, men det finns ändå en annan social funktion att så här, barn kan inte bara, de kan hamna mellan stolarna, men förr i tiden så var det ju, gjorde ju var tredje barn det typ. Mm. Det fanns ju liksom, gud, ingen social kontroll.
Men då kände jag så här, speciellt om din farfar ändå verkade vara lite uppstyrd och liksom kanske på något sätt hade en mer bärande roll.
Precis. Det
i
var
den
liksom
familjen,
ombytta roller. Mm. Och då kände jag bara så här, fuck you, kände jag med, om den filmen, för den liksom, då tycker inte jag länge att det var roligt, för att det bara så skulle dras till mer och mer, och när hon äntligen skulle få gå ut och träffa lite vänner och så här, och sonen då hade satt på en så elstötsgrej och sminkat henne då för att hon skulle liksom så här, men det blev så jävla sorgligt.
Alltså sjukt mörkt alltså.
Så jävla mörkt, jag var så här, nej men det bara slutade aldrig heller. Det var så här, och då kände sig alla dessa människor som kanske inte liksom faller inom normen hit och dit, de håller ju på att ätas upp av samhället. De kommer inte finnas om 50 år.
Mm.
För de kommer liksom, I mean, the fittest survive har ju fått en helt ny innebörd. Liksom, den snyggaste survives på något sätt. Det går liksom inte att vara ett original på det sättet längre. Då hamnar man liksom utanför på något sätt. Jag tycker man kan se det med Britney Spears och, alltså det finns ju ingen man som man sitter och kollar på Instagram som dansar i en liten kalsong och liksom är uppenbart galen. Som Britney Spears, som hade sagt, gud vad tokigt. Ja, men hon är ändå en gullig tjej, men vad galet det blev. En man skulle ju bara vara så med släckkonto, ta in honom på psyket. Så liksom, ingen skulle tycka att det var mysigt.
Mm.
Eller charmigt. Och det är lite som vi pratade om med Marilyn Monroe. Alltså, offret Marilyn typ. Stackars henne. Så här, ja, hon var ju liksom... Det var som att man var tvungen att göra ett val. Madonna eller hora. Mm. Och jag tänkte så här, det kanske är så fortfarande egentligen.
Mm. Jag tror
mer
är,
än vad man tror.
Jag tror att det är mycket mer än vad man tror.
I de här fina orterna, det finns inte mycket horor där. Mm. Liksom om vi tar Lidingö, Bromma, Djursan.
Mm.
Det kan se ut så på liksom samhället i stort. Så här, tjejer är fria. Men i många samhällen, liksom delar och subkulturer, så är det ju inte så. Det är precis som det alltid har varit.
Mm.
Annars är det ute liksom.
Mm.
Mm. Det är sorgligt. Det här skulle bli en glätt. Resumé om farmor Ingas liv och levande. Och nu kom det även
Moster
Eivor.
Men verkligen, men det är, man älskar ju ändå att man får ha såna här människor i en släkt. Alltså kuferna, de som är liksom lite udda. Precis som att det finns framstående människor som har gjort storartade saker, så har ju de där. Och det jag tycker också är jag blir ändå glad över att Göran Söderlund inte har problematiserat det här. Det säger också rätt mycket om att så här, vi har en förmåga nu att bara försöka hitta och identifiera. Vad beror det på? Är det fel? Är det brister? Mm. Alltså, det är klart att vi också är helt så här, terapiutbildningsskadade. Liksom. Så ni får överseende med det. Ni som lyssnar, att vi letar liksom hela tiden. Men också att så här, när man lever i en familj, för jag kan också titta på så här, i mammas släkt framförallt, där man är såhär, nej men han är sån och han ligger där nu och det är liksom, ja, de bara är på vissa sätt och det är inte så himla mycket att snacka om i stort sett.
Finns
och
en han fara är perioder, i din,
nej, jag tror att det både finns en fara, men det är också någonting i att säga, men vad fan, vi har fullt upp med att liksom skaffa mat på bordet, vi kan inte sitta här, det är liksom en, när det finns pengar och tid över, då har vi liksom möjlighet att börja analysera, försöka förstå, bilda oss, liksom försöka göra om. Kan vi, det handlar ju också väldigt mycket om att rationalisera och att bli mer, egentligen skapa en befolkning som är så arbetskraftig som möjligt. Det ska man inte glömma bort när man försöker rensa bort såna här original. Mm, vad är felet? Hur kan vi liksom kostnadseffektivisera hela samhället? Hur kan vi göra alla arbetsföra liksom, små och maskinella på något sätt? Så att det är mångbottnat och det är mångdimensionellt. En del av mig bara älskar ju att Inga och Eivor fick vara som de var. En annan del av mig ser ju liksom så här, här är två kvinnor som har fått använda sex för att överhuvudtaget ha en plats liksom, på något sätt.
Mm.
Och en tredje del av mig känner bara att så här, sad.
Och vi har fått många DM från förra veckans avsnitt där vi pratade om de här fertilitetsläkarna som inte längre är i livet. Kanske bra. Som cirkulerar i de olika dokumentärerna. Och vi har bjudit in vår kompis som också gör, är väl den mest professionella i Sverige på det här med barnlöshet och
barnlängtan.
Ja, precis.
Ja.
Ja, Silla Holm. Och jag har liksom inte kunnat sluta tänka på det här. Jag vill liksom ha en bättre förklaring än att de bara vill spela Gud eller att de är liksom lite rasistiska och vill att världen ska befolkas av kaukasiska män med blå ögon. Det har liksom inte lämnat mig någon ro. Så jag tänkte att vi kunde fråga
Silla någon kanske del. Kan tillföra ett perspektiv.
Ja. Silla, du är vår kompis och du är också terapeut.
Mm.
Och du är nu, du har liksom snöat in på en liten egen falang. Fertilitetsterapeut, kan man säga det?
Det har aldrig använts just det ordet förut. Men jag försöker hjälpa människor som har svårt att bilda familj.
Men du har ju, du är en fertilitets...
Nej, men jag brukar säga att jag jobbar med barnlängtan och ofrivillig barnlöshet. Mm. Just fertiliteten överlämnar jag åt läkarna.
Ja. En vild gissning är ju inte att du jobbar med det här liksom, av en slump, utan du, du har ju själv gått igenom... Du kan berätta lite om din historia.
Ja, men jag fick kämpa ganska mycket för att få min dotter. Jag, för att göra en väldigt lång historia kort, så dejtade jag ju män som redan hade barn och var lite klara med barnfrågan. Och så liksom, jag hade helt enkelt svårt att hitta någon som ville ha barn med mig, kan man säga.
Du försökte inte lura någon?
Nej, det försökte jag inte. Verkligen inte. Jag tyckte det var det förslaget som de flesta kom med. Kan inte bara ligga med någon? Det tyckte jag var lite oansvarigt mot det kommande barnet. Så till slut bestämde jag mig för att försöka bli förälder på egen hand. Det var då inte lagligt i Sverige. Så jag fick åka till Danmark. Det här var 2016.
Var det lagligt i Sverige?
Nej, 1 april 2016 blev det lagligt i Sverige. Okay. Att bli förälder på egen hand. Plus att jag hade fyllt 40. Så jag hade ändå inte fått hjälp i Sverige då. Så jag åkte till Danmark 10 gånger. 5 inseminationer och 5 IVF-er. Skillnaden är ju att insemination är att man stoppar in sperma med donator. IVF så plockar man först ut ägg, befruktar med donator. Och så stoppar man tillbaka om det blir några embryon. Blev aldrig gravid på de här 10 försöken. Och efter dem så sa min läkare i Danmark och min läkare hemma i Stockholm att jag tycker du ska ta ett titt på en läkare som heter Olga Zaitsev som har sin klinik i Sankt Petersburg. Efter mycket om och men, det är som sagt en lång historia, så åkte jag dit och gjorde en så kallad dubbeldonation. Alltså min dotter har kommit till med hjälp av både en äggdonator och en spermadonator.
Ja, men vi kan väl annonsera att vi har alltså bjudit in Silla av det här skälet. Att du liksom har rört dig väldigt mycket kring tankar och känslor om fertilitet och om barnlängtan och allt det här. Och vi hade ju då förra podden den rafflande liksom dokumentärerna om att leka Gud med sin egen sperma. Och vi har fått mycket reaktioner på det och frågor och människor som också, liksom vi, har fascinerats av och liksom... vad ska man säga, nästan äcklats över idiotin i att göra så här, att så att säga sprida sin säd helt utan tanke i stort sett.
Men det som jag tycker är så fascinerande, kanske främst i den här holländska dokumentären om liksom Dr. Gröbel, höll på att säga, men han som är så här klämkäck och även liksom har tafsat lite. Och det är så här, åh, vilken fin figur du har, så här, liksom lite äckelpäckel. Och just det att man är så otroligt sårbar när man försöker bli gravid och det inte funkar liksom.
Mm.
Att det är så här, okej, okay, en kvinna som sa så här, han tafsade på mig men jag sa ingenting till min man för att då kanske han inte ville hjälpa oss. Det här var ju på 80-talet liksom, innan det här var big business. Mm. Då var det ju särskilt inte till ensamstående eller kanske homosexuella par och sådär. Utan det fanns någon hjälp att få då man liksom gick via landsting och sådär. Inte för att jag vet vad det är i Holland. Men det groteska tycker jag ändå var på vilket så här, man märkte att den här läkaren då, fertilitetsläkaren, han gjorde det på så obrytt sätt. Lite som så här, ja men då vattnar vi blommorna. Oj, där blev det 200 bebisar. Och så kom liksom... och så kom de här barnen till liksom fäder som var så här mörka och lockhåriga. De här blonda med lite så här hartänder och stora klumpiga händer. Alla liksom såg likadana ut.
Mm.
Det är liksom att horribelt är det där att man har kämpat så länge och varit så sårbar. Så får man ett barn och det är så någon jävel som har suttit på kammaren och runkat och tycker så här... ja, här stoppar jag in lite säd. Det blir väl kul. Och jag tycker
jag
så här...
tänker att de inte har tänkt så.
Kan du berätta? Hur ser du på det här?
Men jag vet inte om den är sann. Det är ju en killgissning också. Jag tror, ingen vet ju vad som är sant i det här. Men man kan ju, det som är sant är att de är förövare. Att de har gått över gränserna och gjort någonting som man absolut inte får göra. Men jag tänker att ingången till att de har gjort det är snarare handlar om att de vill hjälpa alla människor som längtar efter barn.
Mm.
Alltså att de har liksom, för att, jag menar, alla de här exemplen från de här olika dokumentärerna är ju läkare som är framstående inom sitt område. På något sätt har de ju kommit dit. Och det här kan jag ingenting om, men jag tänker att det är väl inte helt ovanligt i läkarvärlden att en läkare tänker att de är närmare Gud än någon annan tänker liksom. Att de kan lösa saker åt folk och så.
Särskilt liksom för liksom för typ kanske 30-40 år sedan, exakt. När det fanns en annan liksom, då var det så här, läkare och poliser, advokater typ,
ja,
och
exakt.
Tandläkare, det var så här, fina människor.
Och det här var väldigt nytt liksom, hur man kunde göra med det här och jättemånga fick ju hjälp.
Ja.
Och sen så bara började de tulla lite på hur de gjorde det där. För att det inte fanns donatorer tillgängliga eller liksom vad det nu var.
Mm.
Och säkert också någon tanke på att liksom, många män gillar ju att ha många barn. De har väl varit några sådana. också. Mm. En kombination liksom av alla de här sakerna. Men jag tror inte att de strategiskt och medvetet har gjort det här och tänkt på konsekvenserna. Jag tror att de har försökt hjälpa de här kvinnorna som har kommit hem eller kommit till deras kliniker.
Men jag tänker så här, som Nietzsche, så här, han uppfann ju uttryckt om liksom övermänniskan, übermänniskan, det var vissa människor som liksom hade starkare, ja, men genetik och bla bla. Och innan Epstein tog sitt liv i cellen och allt uppdagats att han hade groomat massa unga tjejer och så här, då hade han planerat att han skulle liksom inseminera tjejer typ så 90 om dagen på någon öde,
ja, på någon usch, det där är ju hemskt.
Ja, och jag så tänker på han så här, jag läste om där, vad heter han, Mariah Careys ex-man.
Vet han är också, gud vad mycket barn han har.
Nej, men vad så är grejen? Det är så här, han bara, okej, vi kan väl säga så här, storken är på ingång liksom. Och sen så här, han har barn, på varenda jävla Instagram-inlägg så är det bara så här, en ny frumodell med till barn, hans tredje barn, och sen en annan som är med barn. Och han har liksom blivit galen, känns det som. Han bara spelar gud.
Rick Cameron heter han väl?
Ja.
Mm. Jag känner inte till honom.
Ja, men det är programledare i USA och svinhärlig och liksom ett men jag bara känner så här, men gud, alla har ju så jävla mycket moral och det är feminister, men just vissa kommer undan på något sätt. Lite som att de är så här smågudar, de så här slinker undan moralens långa arm på något sätt.
Fast de här fertilitetsläkarna slinker väl ändå inte undan?
Nej, fast då har de ju gjort det, eftersom nu är de liksom, alla de här tre gubbarna är ju döda. Och men det är det också så här, under den här tiden när de gjorde det, då fanns det ju inte såna här DNA-test.
Nej, det är det som är viktigt att komma ihåg, att liksom fertilitetsbranschen då och fertilitetsbranschen nu är ju helt annorlunda av en massa olika anledningar, inte bara det här, men det, för det första skulle det aldrig kunna hända idag. Det finns ju protokoller och system som man måste hålla sig till som gör att det inte går. Man använder inte ens färsk sperma längre, så det skulle inte kunna hända det här.
Nej, okej.
Jo, men det jag tycker är intressant som kommer fram i de här dokumentärerna är att de här barnen som växer upp, alltså vi brukar kalla det för DCPR, Donor Conceived Persons, istället för att man, som vi normalt säger, vuxna donationsbarn, det är ju väldigt provocerande för vuxna människor att bli kallade för barn, så därför pratar man om DCPR. Och DCPR som växer upp är ju oftast mer nyfikna på syskon och så, det är inte donatorn i sig som de är så nyfikna på. Och det som jag tycker att man tappar bort i hela branschen och i allt som görs och för alla oss som gör de här behandlingarna, det är att man fokuserar på föräldrarna och varför man, hur man ska skaffa barn och hur det ska gå till och allt det där, istället för att titta på konsekvenserna, hur det blir för barnen. Det är ju de som får ta konsekvenserna av de här behandlingarna liksom. Mm.
Jo, men det är ändå inte fattigt. Jag kan ju förstå de här läkarna, om det var så här, som på den här tiden, det var så skrattretande små lappar som de har skrivit själva med så här, red-haired, like tennis typ. Alltså det var ju så här, ingen som kontrollerade, det är liksom ditt hån hur han kunde liksom laborera själv, den holländska läkaren. Men samtidigt så är det så här, jag kan verkligen fatta att man är så, om man ändå liksom ska ha någon okänd gubbespermia, då kan man liksom, man sitter lite i fredag kväll och man dragit en virrepinne och kör liksom en handjagare och så stoppar in. Den kan jag fatta att den kan bli lite så här, eftersom så här, ingen vet ju, han är den enda som vet. Och så sitter han och kollar på alla de där bilderna. Jag fattar att det är liksom en storhetsvansinnesgrej. Det kan man ju säga, varför har jag 5 barn? Det är liksom såklart...
Det är en storhetsvansinnesgrej.
Ja, men det är en trygghetsgrej också. Det är härligt, det är en stolthet att så här, se sina 5 barn bredvid varandra.
Man fast säga, det som talar emot den tesen, det är ju att han verkar ju inte vara dugg intresserad av sin avkomma eller att veta vilka... Okej, om de hade hittat så här galna dokument att han hade liksom fört statistik och kollat upp sin avkomma och följt dem och kanske tagit lite smygbilder och så här. Men det verkar inte den här läkaren
ha gjort. Han har ju bett liksom uttryckligen om att han vill att de ska skicka bilder på barnen så han får se hur de blev.
Aha, men det är den holländska. Den
ja, precis. Men de andra har ju för sig inte gjort
nej,
det.
Nej, inte i USA.
Ja, det är lite olika de här ju.
Men de det jag inte förstår olika. Att så här, när det ändå är pappor som har donerat sin säd, som är så här,
ja, det är till lite och med konstigt,
afroamerikaner, då ska han ändå in och liksom gurra med sin så här,
ja, där ryker min snällhetsgodis.
Ja, då är det någon som säger som att alla de här 3 aktuella läkarna är blonda och blåögda. Och det sa ju, det finns en vithetskult liksom i...
Det finns en enorm vithetsnorm i...
Kult kanske inte finns. Men som du säger, Sanna, det är ju för att fortfarande är så att liksom, vita människor är ju mer privilegierade liksom, i många delar av världen och kan då gå på de här utbildningarna.
Mm. Dels utbildningarna, men sen också att ens kosta på sig en fertilitetsutredning. I USA så är det ingenting som bekostas, antar jag, av staten. Då får man ju bekosta det själv. Det är jättedyrt. Vi kan väl ändå kanske sammanfatta de här tre dokumentärerna med att de här männen kanske har haft lite olika ingångar till sina illdåd. Mm. Alltså, holländaren verkar ju vara riktigt rudig, som man begär bilder och bara vill kolla upp. Och liksom så här,
men och han är också den som har tafsat och så. Ju. Så han har ju gått över lite fler gränser än vad de andra har gjort.
Ja, det är sant. Det är sant. Mm. Men så att din förklaring är bara så här...
Men jag har ingen förklaring, jag killgissar som ni.
Nej, men du har tillfört ändå idén om att man faktiskt kan göra av godhet. Och jag tänker också så här, alla branscher och alla så här medicinska falanger som är så att säga under framväxt, de blir ju, innan man etiskt reglerar dem och sätter sig i så här medicinskt etiska råd och liksom börjar titta på hur vad ger det här för långsiktiga konsekvenser, då är det ju baske mig High Chaparral.
Alltså här är du så på, det är ju precis så här är, att liksom, det här är ju fortfarande i sin linda.
Mm.
Och det är ju, ja, men Sverige ligger jättelångt efter. Alltså hur vi bildar familj och lever i relationer och i vår sexualitet och så stämmer ju inte alls överens med vad vi har för möjligheter att bilda familj. Det finns ju jättemycket saker med det här som man kan diskutera i all oändlighet. Men det som jag tycker är synd som tappas bort är ju det här med barnperspektivet. Alltså det är en egoistisk handling att skaffa barn.
Mm.
Och det liksom får ju konsekvenser hur man än skaffar barn. Alltså även i en heteronormativ relation så finns det ju saker som man kanske borde ta... Alla borde kanske gå någon föräldrakurs och så vidare. Bla, bla, bla. Men det som det blir ju när de här dokumentärerna får så här stor spridning och så, då blir det, faller liksom en skugga på hela fertilitetsbranschen och att bli förälder via donation, och folk blir väldigt så här sensationslyssna och vill liksom götta sig i det här. Och då, det kan man ju göra på bekostnad av oss som väljer att göra sån typ av behandling. Men jag tycker att det är väldigt taskigt mot barnen som ju inte har valt det här på något sätt och som ändå kommer få leva med det här. Precis som alla de här barnen i dokumentärerna vittnar, så kommer ju min dotter och alla andra donationsbarn, DCPR som jag vill kalla dem för, att växa upp med i konsekvenser av att deras föräldrar fattade de här besluten, i form av att det finns halvsyskon överallt och sådär.
Mm.
Som ju inte informerade. Jag fattade inte alls när jag gjorde min behandling vad det fick för konsekvenser för henne.
Men Silla, kan vi inte, du som ändå är så kunnig på området. Om man tänker då så här, din dotter som har två, en äggdonator och en spermadonator.
Mm.
Den här spermadonatorn, kan han donera sperma till flera kvinnor?
Ja, alltså han kommer ju då från en av de stora spermabankerna i Danmark.
Mm.
Det är en så kallad öppen donation, så min dotter har rätt till information om honom när hon uppnår mogen ålder. Men det som gäller för donatorerna till spermabanker, det finns ju regler för hur många i varje land.
Mm.
Det är då 8 familjer i Sverige, 6 familjer i Danmark och så vidare. Det är tvärtom, 6 familjer i Sverige, 8 familjer i Danmark, 10 i Frankrike, massa i Ryssland. För det är liksom utifrån befolkningsmängden, hur många i ett land.
Så att det inte skulle kunna uppstå till exempel då... vad heter det? Inavel.
Exakt, det är ju det, det är ju utifrån det. Men du kan ju fylla varje kvot i varje land.
Mm.
Så det kan ju bli ganska många syskon.
Mm. Varför gör man så? Alltså, finns det för få spermadonatorer?
Ja,
mm.
Och för att det är en business.
Mm.
Spermabanken tjänar ju massa pengar. Mm. Och de som då donerar till det svenska systemet har ju försökt att liksom komma från det här så mycket som möjligt. Så i Sverige får man ju då bara donera till de här familjerna inom regionfinansierade behandling. Och sen tar det stopp. Men det är ju väldigt många som sen går ut och säljer sin sperma svart.
Oh.
Så det finns ju, även om man begränsar det så kan man ju inte förhindra männen att...
Hur går de och här
många gör
det
gratis också.
Hur går de här businessen?
Alltså det finns massa Facebookgrupper. Det tar 2 sekunder att hitta om man vill hitta. Massa män som säljer sin sperma. De har ju friskhetsintyg och berättar ungefär hur många barn som har kommit till. Och så möter de upp kvinnor på toaletter på T-centralen och parkeringsplatser. Och...
Men vad kostar det här då?
Inte mycket. De flesta gör det gratis.
Men då finns det då,
ja.
Det här är förklaring till allt. Det finns ju snubbar där ute som av förklarar själv och kanske inte kan få egna barn, eller som har det här storhetsvansinnet. Man sitter hemma
eller
och
vill
så
hjälpa
så
till.
Ja, jag menar alltså, det finns ju all sizes, eller vad
jag
säga.
Absolut.
Det är lite sensationslyssnadsaktigt också.
Ja.
För att det finns, som du säger, någon kanske går igång på det, någon kanske vill vara snäll, någon kanske säger, fick jag ingen egna barn i min cellvärld, då kan jag i alla fall de här barn, jag får de här. Det är liksom...
Det är för att det är främmande och för att man, det är liksom, alltså det är alltid kul att prata om de här frågorna för folk blir otroligt nyfikna. Och jag kan ju prata om dem i all evighet och vrida och vända på alla. Det är jättespännande och roligt. Jag tycker bara att det är viktigt att barnen får den största platsen.
Gud vad bra, det känns så himla kanske puckat, men jag har inte riktigt tänkt på det.
Jag gjorde inte det heller, till och med inte ens när jag själv gjorde behandling tänkte jag på det. Men på BB, när jag sa hej till min dotter, översköljdes jag av vad jag borde ha tänkt på. Det är därför jag jobbar med det här, för att jag vill att andra ska få den informationen och kunskapen som jag själv inte fick.
Wow, okej. Tack Silla Holm. Om det är någon som vill kontakta dig efter det här, får man göra det då?
Ja, då kan man kolla in Jävla barn. Finns ju ändå en podd och ett Instagram. Och via det kan man också hitta till mitt vanliga terapikonto. Jag finns bara på Instagram. Jag har slutat jobba med hemsidor och sådär.
Smart. Enkelt och smart.
Ja, jag har inte tid med någonting annat. Instagram, där hittar man mig.
Underbart. Silla Holm, stort tack för att du kom och gästade. Inte
tack för att jag fick komma och prata om det här. Det är så kul.
Så chipsugen.
Så chipsugen. Och ja, det är dags för dig att gå och äta någonting riktigt här.
Jag kanske ska ha mens. Jag måste bara, det här är min veckas spaning. Jag tycker den är så rolig. Och det är en vattendelare. Kvinnor som har blivit av med sin mens. Och tycker så här, fuck it, vad skönt. Får inga sådana liksom känslor så här, nu är det över, nu blir jag slängd liksom på glasberget, nu är jag, har jag ingen kvinnlig fägring, nu har inte jag mens. Och så finns det de som bara vill skrika ut att de är 50 plus har mens. Oj, 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 nu är det liksom, nu måste jag byta tampong här igen.
Där oj, har vi dig
blod... Har vi?
Jo, du har mycket mens. Jag har aldrig hört dig prata så mycket om mens som de senaste året. Faktiskt, jag har känt dig 15 år.
Det var tydligen en spaning som gick direkt tillbaka mot mig själv. Men det är roligt. Det är så här, det är någonting man har liksom varit så jävla trött på hela livet. Och sen när vi håller på till slut, då älskar man sin lilla mens. Och ingen fara, det är på du bara. Oj, nu blir det trosnapp. Det är ju så med mensen.
Men det kan jag hålla med om, att jag tycker det är så jävla sorgligt att så här, du, jag har haft så här noll koll på min cykel och på så här lutealfaser hit och liksom ägglossning dit. Det har varit så här, nej men det har varit som en, att dechiffrera en jävla liksom karta varje gång man liksom ska försöka så här, när var befruktningstillfället, man bara ingen aning. Och nu har jag stenkoll. Jag har stenkoll. Jag vet inte exakt, men där kom ägglossningen. Där. Och nu är det bara så här, men gud, pärleförsvaret. Varför har jag lärt mig det här nu? Jag är liksom 44 år och snart är det över. Så onödig kunskap att ens
jag laddade liksom. Ner min första mensapp för ett halvår sedan. Jag bara, vad ska jag med den här till?
Man vet inte, du kanske behöver veta. Du ska ge mig en barn kanske.
Ingen ska röra min mage. Puss, puss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.